En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men sen kan man ju säga att då satsar man ju på, nu är vi ju alltså där precis före första världskriget, där man ju satsar oerhörda summor på att bygga de här fartygen. Då pratar vi ju om hela statsbudgeten för att producera de här oerhört dyra slagskeppen. Och britterna, de är ju sådana att de har ju till och med en regel där de säger att inga flotter som slås ihop, vi ska alltid, om man vänder på det, vi ska alltid kunna besegra två andra flotter som slås ihop.
Two power standard.
Ja. Och det är klart att britterna är ju helt överlägsna. Det gör ju att britterna är väldigt svåra att slå. För egentligen det här försöket från tysk sida att matcha britterna, ja, det kanske går temporärt i enskilda slag. Och där kan man ju nämna det att när testen väl kommer med första världskriget och det här stora slaget vid Jylland i juni 1916, så det fascinerande är ju där egentligen att tyskarna har ju stora framgångar i det slaget, om vi ser taktiskt så att säga, kanske till och med operativt. Men det spelar ju ingen roll. Därför de tvingas ju hem till sina hamnar sen. Britterna har ju så många fartyg och det blir ju ingenting mer. Så det är ganska spännande att hela den här satsningen, det blir egentligen, om man hårdrar det, ett enda stort slag. Där man sänker x antal av varandras fartyg. Och britterna förlorar lite fler.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människorna och samhället i centrum. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktorand i idéhistoria vid Umeå universitet. Podden ges ut av förlaget Historiska Media.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Hårdstedt.
Och nu kan jag säga på en gång att det kommer bli lite barnsligt idag. Jag och Martin sitter i studion för första gången på ett par månader. Och nu ska vi prata slagskepp.
Faktiskt.
Och det blir lite, ja, alltså när vi träffades här precis innan så kom vi dragandes med varsin bok då. Det är Björn Landströms Skeppet från 1961. Och jag har gett den här boken, nej det var inte jag faktiskt, det var min mor som gav den till min son. När han var 3 år var han väldigt intresserad av Titanic. Och så nu ser jag att du, Martin, har exakt samma bok.
Ja, den här fick jag kanske i 10-årsåldern. Och jag har nästan läst sönder den här faktiskt. Så att den har en plastat omslag faktiskt. Här. Så att det här, det är liksom lite
kärt. Jag börjar bli lite orolig för min egen son här nu. Att han kommer att gå in på samma bana som du här nu. För vi hade ju liksom högläsning ur den här på lunchen idag. Jag läste om Battleship Yamato.
Just det.
Ja.
Men vi kanske ska sätta några tidsramar här. Ja. Då tänkte jag att vi skulle föra samtalet när när de så att säga ironclad, som det heter på engelska, när de här bepansrade fartygen först kommer, och då brukar man ju faktiskt prata om, dels har vi inbördeskriget med den här klassiska Monitor och Merrimack Street, Hampton Road och så vidare, men man pratar väl framförallt väl egentligen om den här Gloire 1859,
det franska skeppet, fartyget,
ja, som sen följs upp då av den här Warrior 1860.
Men du, ska vi beta lite i de här termerna bara, så ironclad, vad betyder det egentligen?
Ja, det är att man har helt enkelt har lagt på utanpå en trästom.
Järnklädd kan man säga.
Järnklädd kan man säga. Och särskilt då när det gäller sydstaternas då Merrimack, så var det helt enkelt så att där var det ju järnvägsräls i stor utsträckning, som man helt enkelt hade klätt på ett fartyg som hade en...
Jag tycker det skeppets öde är ju lite spännande ändå, att det blev ju i princip sänkt, va? Och uppbränt. Så jag har ju svårt att säga att det här innovativa med Merrimack är ju lite... Ja, å andra sidan, de bara försökte rädda skeppet i princip. De drog upp det och så slängde de på lite järnräls.
De byggde egentligen en kasemat, skulle man kunna säga.
På den.
Ja, på den, som skyddar kanonen.
Just det, och så skickar man ut den igen.
Ja, det värsta var att den sänkte ju naturligtvis alla då träfartyg.
Ja.
Men då kommer den här lilla Monitor, och det är ju en innovation på ett annat sätt. Merrimack är ju egentligen en väldigt, väldigt egentligen primitiv konstruktion. Men Monitor har ju ett vridbart torn.
Mm.
Där man då kan betjäna de här kanonerna och vrida de här. Nu är ju det en oavgjort strid. Så vi behöver egentligen inte hamna så mycket i den där diskussionen. Sen har vi ju det här med propellern också, som är tidig då. Som finns också på Monitor. Men vi kan väl konstatera att på ett märkligt sätt egentligen under den här perioden då. Från Krimkriget då, ju ångfartygen börjar på allvar slå igenom. Så finns det en väldigt eftersläpning när det gäller innovation och teknik på sjön. Man är väldigt konservativ när det är flottan, och det är framförallt då världens främsta flotta, den brittiska. Det tar väldigt lång tid innan de här nya fartygen kommer, och sen har vi ju en period där man ju på ett nästan patetiskt sätt ska ha kvar de här riggarna.
Ja.
Man menar att ett fartyg måste ha master.
Jo. Och Holmes Warrior till exempel, så har ju den här klassiska och
har ju en rig
också.
Absolut.
Ja, visst. Ja. Men det har ju även de passagerare och fraktfartygen. Jag tänker på Great Eastern från 1846, som också har en enorm rigg och enorma skovelhjul. Den här kombinationen är ju spännande. Teknikhistoriskt är det ju typiskt när hybrid... Att det måste till den här typen av hybridmodeller för att en ny teknik ska slå igenom. För man kan inte byta ut det ena mot det andra bara på en gång.
Nej, det går inte.
Nej. Det måste finnas supportsystem, liksom. Det måste finnas koldepåer och det måste finnas... workshops och sånt där som kan reparera de här ångmotorerna. Ja, det är en liten sidodiskussion i och för sig, men vi kan gå vidare.
Men, och sen är det intressant om artilleriet, att från då de här klassiska linjeskeppen under så att säga segelfartygens tid då, där ju så att säga artilleriet står antingen till höger eller vänster, om man uttrycker det lite enkelt, så börjar man ju nu tänka sig de här artilleriplaceringarna i mitten. Kanonerna blir större, tyngre, och dels är det ju så med torn, som jag varit inne på naturligtvis, som är vridbara. Men så har man en mellanperiod där man bygger återigen det här med kassematta, alltså en skyddad eldställning för de här kanonerna. Och bygger någon sorts, kan man säga, barriärer då ut med fartygen. Och så under en kort period så har man det systemet också. Och då kan man vrida de här kanonerna i viss mån, men de är ändå då så att säga skjutit åt den ena varbord eller åt styrbordssidan då. Men de har ju ett bättre skottfält varje enskild kanon på det klassiska linjeskeppet så att säga. Men det där försvinner ganska snabbt. Och sen blir det ju den här centralt placerade i mittlinjen då, de här kanontornen. Men, och då kan man ju säga att inledningsvis då så är det så att man har väldigt blandade kalibrar på kanonerna. Man har grövre pjäser, ett fåtal, och sen har man liksom en hel... hela vägen ner till små kanoner.
Det där har jag funderat på varför det ser ut så. Då tänker jag med eller har det att göra med den här eftersläpningen i den här linjeskeppskrigföringen? Att man tänker sig att man kommer att utföra de här striderna på nära håll. Men de här grövre kanonerna behöver man ju inte ha på nära håll, utan de är ju till för långa avstånd. Eller hur?
Men det är ju för att bekämpa andra slagskepp då, så att säga.
Stora. Just det.
Ja. Men då är det ju så att inledningsvis så är ju stridsavstånden då inte så långa. Det kanske är någon tusen meter eller någonting. Och sen utvecklas det här ju hela tiden i takt med att artilleriet utvecklas, granaterna blir bättre.
Torpeden.
Och då har du torpeden. Så att när torpeden blir riktigt farlig, då vill man ju ha kanske 3000 meter, 4000, 5000. Så det är ju hela tiden en kapplöpning mellan de här vapensystemen. Och nu kommer ju någonting som är jättespännande. Att de här fartygen då, som är på något sätt lite späckade med kanoner i olika kalibrer för olika typer av mål. De ska kunna användas mot små båtar, små torpedbåtar, mot mindre jagare, mot mindre kryssare och ända upp till att kunna slå mot motståndarens slagskepp då. Då renodlar man ju så småningom. Så till slut blir det ju så att det sker ju då en utveckling där man inser att de här fartygen, de kommer att öppna eld på 10 000 meter.
Mm.
Tar vi ett av de här klassiska slagen, ju det är ju Tsushima, mellan den japanska flottan och den ryska Östersjöflottan under rysk-japanska kriget. Då 1904-1905.
Måste du mena ställa havsflottan eller?
Nej, utan det
är Östersjön.
Ja, det är det som är så fall. De skickar den runt hela jorden. Och för att egentligen bara segla in i sundet och bli sänkt. Alltså det visst är det fascinerande.
Ja, till Storbritanniens stora glädje.
Ja, och till naturligtvis rysk katastrof. Och, och det kan man ju nämna att det är ju också gör ju sen att vi får ju sen så småningom faktiskt en revolt i Petrograd och så vidare. Men det är kanske en liksom annan historia. Men det är intressant att där öppnar man ju eld på 12 000 meter, 14 000 meter. De första träffarna börjar komma. Jag tror att man öppnar eld på ännu längre avstånd.
Till och med jag tror jag läste 12 000
ungefär. Ja, de första träffarna kommer då. Men det man går mot så småningom det är att man inser då att det vi behöver är ju fartyg med 8-10 riktigt stora kanoner. Mm.
Och då snackar vi typ 34 centimeter ja, upp till 40.
Börjar ju där 21, du går upp 23, 24, 30, 38. Ja. Och sen så småningom pikar det under andra världskriget då har vi ju kanoner uppåt 40 centimeter till och med 46 centimeter.
Det är ju helt sjukt.
Så att det där är en väldigt intressant utveckling.
Det är jävligt intressant faktiskt. Och det här är ju någonting som man har studerat med, eller någonting som jag har stött på ganska ofta, det här med den vertikala dimensionen i krigföringen också. Att den liksom föregår flyget också, de här avstånden, att kunna avfyra de här kanonerna på sådana långa avstånd. Det föregår liksom flygtaktiken och den rädslan för luften.
Mm.
Men det här är i och för sig någonting som rör mer fortifikationer på mark och någonting annat här. Men här handlar det ju ändå om att slå rakt in i sidorna. Eller vad är liksom målet med hur sänker man en sån här slagskepp?
Ja, och där har du också en jätteintressant sak. Att en sån här slutsats som man då drar från det här slaget på 1905 i sundet, det är att de här granaterna, de kommer ju inte bara att slå in från sidan, utan de kommer ju också att komma uppifrån.
Mm.
Det där är också en sån här intressant sak. För att nu har vi pratat om storleken på de här fartygen och vi har pratat om hur man placerar artilleriet och hur man då också ökar grovleken på kanonerna. Och vi kan väl kanske nämna det att ett av de här stora det är alltid det här med att man försöker ju hitta de här brotten, vad är det för genombrott, men en sån här klassiker när det gäller slagskeppens historia, det är ju engelsmännens bygge av det här HMS Dreadnought 1905. För det har precis just det här vi pratade om. Det är stort, det har kraftig bepansring och det har placerat sitt artilleri och det är stora kanoner. Och man har liksom nästan tagit bort hela den här, vad ska vi kalla det för, floran av, om vi säger då, allmålspjäser.
Mm.
Utan det är liksom en renodling. Och det fartyget blir ju på något sätt en sån där milstolpe. Därför då ska alla andra bygga sådana här dreadnoughts.
Jag letar lite desperat efter längden på de här. Jag tänkte få ge lyssna någon slags känsla för hur feta skeppen är. Alltså. Och därför jag tycker att det kan vara lite svårt att separera de här slagskeppen. Det finns så många olika termer också. Det finns kryssare, det finns jagare, det finns korvetter och det finns slagkryssare.
Det är mindre. Ja, det är mindre.
Precis, men det kan vara lite svårt att separera hur stora de är. Och nu pratar vi alltså upp mot 200 meter långa skepp, ungefär 20-40 meter breda. Och man kan ha någon slags perspektiv då, så Titanic, vad var det, 269 meter långt eller någonting sånt där. Så det är ju enorma skepp. Tirpitz, den här som de sjösatte 1939, var väl någon 215 meter eller någonting sånt där. Det är enormt. Alltså.
Det är enormt stora fartyg. Men just det där, att man nu här har renodlat, och det tycker jag är lite intressant. Att man då renodlar, som vi har sagt. Och då tycker jag att man skulle kunna ta upp en annan sak som jag tycker är viktig i det här sammanhanget. Att Hade man någon liksom överordnad strategi och tanke för de här fartygens användningar? Vad skulle man använda de här fartygen till egentligen? Ja, det är ju uppenbart. Naturligtvis, möta motståndarens slagskepp. Det är ju det då i början. Nu är vi i början på 1900. Och sen kan man ju tänka sig att man också använder de här för att beskjuta kustområden och understödja landkrigföringen. Och man kan ju också tänka sig att man slår mot motståndarens handelsflottor. För sen så småningom kommer ju det här med ubåtarna att utvecklas. Men då behöver vi komma lite längre fram för att de ska bli riktigt effektiva. Då är vi inne på första världskriget. Och fanns det någon som tänkte då kring det här? Jo, det finns ju en del sådana här sjökrigsteoretiker. De är inte lika många som när det gäller landkrigföring, där vi har sådana som Jomini och Clausewitz, för att nämna två. Den här har vi då, bland annat kan man ju nämna den amerikanen Mayhem, som ju menar att sjökrigföring, det är det som är det viktiga i den här nya tiden. Så att varje stor nation behöver en stor slagskeppsflotta. Och det är med den man vinner kriget. Man vinner handelskriget, man vinner fördelar därför att man kan få in mat eller inte få in mat och förnödenheter. Och då menar han ju också att då bygger ju det också på att man har baser. Så det betyder att de här, om man uttrycker sig så innan citationstecken, lite med unga stormakterna som Amerika eller USA då, som man kanske brukar säga, de måste skaffa sig kolonier och baser runt om i världen. Och det gäller ju också Tyskland. Som ju enat efter 1871.
Det här diskuterade vi redan när vi hade det här avsnittet den 9 april.
Just
det. Alltså det här behovet från Tysklands sida under andra världskriget att bygga ut sina baser och framförallt Trondheim.
Ja.
Just för att, och det här var ju en lärdom som man lärde sig från första världskriget.
Ja, att de hade inte de här baserna. Nej, precis som du säger, inte hade de här baserna. Men så att en nation som ville göra sig gällande enligt domänen. Och det här påverkar ju framförallt då det brittiska tänkandet, det amerikanska tänkandet, visst både det franska tänkandet, att man liksom, och även det tyska tänkandet, att man då behöver de här baserna, man behöver de här kolonierna, och då måste man ju vara en ganska offensiv nation.
Mm.
Sen kan man väl lägga till då att också att man vill ju bygga de här stora slagskeppsflottorna. Och det brukar man ju säga att det är historikerna som brukar säga, ett av de stora betydelsefulla skälen till första världskriget och ökningen av spänningarna inför första världskriget och den katastrof som sen utlöses genom krisen då i samband med skottet i Sarajevo och så vidare. Det handlar ju om att man i Tyskland från slutet av 1800-talet, 1897 och 1898, inleder efter politiska beslut en enorm upprustning av sin krigsmarin.
Då måste vi prata om Alfred von Tirpitz.
Ja.
Vad är grejen med den här mannen då? Jag tänker när jag hör dig prata om Mayhem här. Skillnaden är inte så stor, va? Alltså en Tirpitz tillhör den som en europeisk variant av att säga ungefär samma sak. Men han har ju annars blivit bespottad för att han har ett stort misslyckande för hans Tirpitz-planen. Som i princip byggde det här på den här idén som du säger nu, att kejserliga Tyskland måste bygga upp en högsjöflotta och utmana Storbritannien bland annat.
Mm. Och det var ju en del av den här idén om att Tyskland behöver en plats i solen. Det räcker inte med att man bara har en enormt stark ekonomi, en ökande befolkning och att man har ett kärnområde i Europa. Utan ska man bli någonting så måste man ut i världen ha kolonier och då behöver man en krigsmarin. Det som man ju ofta efter 1890 brukar kallas för weltpolitik, alltså världspolitiken. Och det var egentligen någonting helt annat än den politik som Bismarck en gång i tid ville föra.
Utan, ja, men han ville ju bara ena.
Ja, han ville ena Tyskland. Och konsolidera. Ja. Men här vill jag håller med om att han är en del av ett sånt här tänk som hör ihop faktiskt med det här. Så att flottan här och slagskeppen, de är inte bara fartyg och intressanta för tekniskt och konstruktionsmässigt och så vidare, utan de är verkligen en, vad skulle man kalla det för, redskap eller pusselbit.
Alltså när jag läste om
strategiskt spel skulle jag säga.
Ja, alltså jag fick känslan om att det här går att jämföra ungefär med någon slags... Min första referens var ju kärnvapnen, att det var någon slags hot bara om våld. Alltså en storskalig teknologisk uppfinning som man kan hota med och som genom det då driva fram politiska förändringar. Men sen när vi pratade om det så tog du in Viggen och Gripen och den här liksom Saab-kontroversen. Det är också ett slags nationellt industriellt militärt komplex som man då försöker liksom sälja in till andra länder.
Ja.
Man använder de här båtarna som en slags försäljnings vad ska man säga, som reklampelare för sin egen industriella kapacitet. Och vad ett intressant sätt.
Ja, som oss en språngbräda för att om de köper våra fartyg, ja. Eller kanske nu låter ju det här lite, det låter ju lite löjligt att jämföra med svensk vapenexport, men det är ju samma grundidé att köper de vår krigsmateriel, då får vi också en fot in i de här länderna. I svenska fallet handlar det om att vi kanske kan få ekonomiska kontakter. Men vid den här tiden handlar det ju om någonting annat.
Empire by invitation.
Exakt.
Och det är ju ett konkret exempel är ju när kejsar Wilhelm då bjuder in ett stort antal argentinska officerare att tjänstgöra i den tyska flottan. Mm. Mot då någon slags inofficiellt löfte att de sen då ska beställa slagskepp från Tyskland, från den tyska marinen. Och nu pratar vi ju enorma summor. De här kostar ju alltså. Så det landet som faller, som halkar efter i de här sammanhangen förlorar ju enorma summor skattemedel. Och då det finns ju det här battleship diplomacy, eller gunship diplomacy också ibland. Kanonbåtsdiplomati som knyter an till det här. Att ett slags, framförallt i Sydamerika pågår någon slags race här från 1890-talet fram till 1915 ungefär. Ja, eller fram till första världskriget där å ena sidan Tyskland och sen å andra sidan Storbritannien. Och sen kliver USA in här också och vill engagera sig. Och deras varv ska börja sälja och bygga. För de köper ju in sig på den här idén också. Mayhem, att de ska liksom ut på världshaven och börja kolonisera och förlägga sina marknader överallt. Så här pågår ju i Sydamerika pågår ju det här intressanta spelet då mellan olika diplomater som försöker sälja in sina slagskepp helt enkelt.
Mm. Och då kanske man skulle, jag tänker när du säger kanonbåtsdiplomati så tänker vi kanske mer på det att man använder de här helt enkelt att man seglar in och riktar kanonerna och säger att nu öppnar ni era hamnar. Men det är inte riktigt det här avseendet.
Nej, precis. Nej, men jag kan ta det som ett exempel.
Det är inte Paris öppnande av Japan till exempel. Det är inte någonting sånt.
Va? Nej, men det är också en del Paris, av det. Men det är inte riktigt samma sak. Men som ett konkret exempel då, när kejsar Wilhelm får reda på att Storbritannien uppvaktar Brasilien med förslag då om och en slags upphandlingsprocess pågår om att köpa brittiska slagskepp. Då skickar kejsaren helt enkelt iväg det finaste slagskepp ner till Rio de Janeiro, ställer upp det där i hamnen och bjuder in då för en inspektion. Så att man får helt enkelt, officerarna får komma in här och titta på skeppet och som ett slags försäljningsknep då, eller liksom försöka sälja in den här båten. Det misslyckas tror jag. Men då förstår man ju lite vad vi har att göra med här. Det handlar, inte bara om själva striden att liksom vinna någon slags operativa fördelar, utan det handlar också om stor politik. Det var en slags militär industriellt komplex som ligger i bakgrunden.
Men så kan man ju säga att då satsar man ju på, nu är vi ju alltså där precis före första världskriget, där man ju satsar oerhörda summor på att bygga de här fartygen. Då pratar vi ju om hela statsbudgeten för att producera de här oerhört dyra slagskeppen. Och britterna, de är ju sådana att de har ju till och med en regel där de säger att inga flotter som slås ihop, vi ska alltid, om man vänder på det, vi ska alltid kunna besegra två andra flottor som slås ihop.
Two power standard.
Ja. Och det är klart att britterna är ju helt överlägsna. Det gör ju att britterna är väldigt svåra att slå. Men egentligen det här försöket från tysk sida att matcha britterna, ja, det kanske går temporärt i enskilda slag. Och där kan man ju nämna det att när testen väl kommer med första världskriget och det här stora slaget vid Jylland i juni 1916, så det fascinerande är ju där egentligen att tyskarna har ju stora framgångar i det slaget. Om vi ser taktiskt så att säga. Kanske till och med operativt. Men det spelar ju ingen roll. Därför de tvingas ju hem till sina hamnar sen. Därför britterna har ju så många fartyg. Och det blir ju ingenting mer. Så det är ganska spännande att hela den här satsningen, den blir egentligen, om man hårdrar det, ett enda stort slag. Där man sänker x antal av varandras fartyg. Och britterna förlorar lite fler. Och sen blir det ingenting mer.
Och det var väl egentligen inga avgörande skepp som sjönk heller, va? Jag tror inte de, några av deras
nej,
stora...
Nej, men det var ju några av de stora fartygen sjönk naturligtvis. Ja. Sen kan man väl kanske nämna en annan sak här när det gäller den här teknikutvecklingen också. Och att det finns ju de här begreppen med de här slagkryssarna.
Ja, kan vi bena lite i det här nu? Alltså vad är egentligen skillnaden mellan ett slagskepp, slagkryssare och kryssare?
Ja, alltså kryssare. Ja. Jagare, kryssare, lätt. Tunga kryssar. Ja. Det är ju en lättare typ av fartyg som har andra uppgifter helt enkelt. Mm. Som ska till exempel stötta konvojer, kunna användas för att understödja landstigningar. Mm. Mindre fartyg, snabbare fartyg, jagare, också torpeder och så vidare. Men slagkryssaren, och det här finns ju en del som menar att det är en helt onödig distinktion mellan slagkryssare och slagskepp. Men man kan säga väldigt enkelt så att slagkryssaren kommer och är helt enkelt ett lite lättare bepansrat fartyg i samma storlek som ett slagskepp, med samma bestyckning, kanske snarare lite plus så att säga i kalibrar, men framförallt är snabbare.
Okay.
Som liksom har den funktionen. Men då kan man säga så här att den här skillnaden mellan slagkryssare, och nu pratar vi om första världskriget och även under mellankrigstiden, den faller egentligen bort sen. Därför att de slagskepp som byggs kan ibland vara lika snabba som de här slagkryssarna. Och det blir en utjämning. Så egentligen är distinktionen mellan de här olika typerna av fartyg de kanske mest intressant i början när man sätter igång bygget av de här slagskeppen. Sen försvinner den i stor utsträckning. Men enkelt uttryckt så är det just lite lättare bepansrad, lite snabbare, använder farten mer.
Och syftet med detta var att man helt enkelt skulle då, alltså man skulle kunna undkomma de stora slagskeppen genom att vara helt enkelt vara snabbare.
Och också att man kanske skulle kunna använda dem i större utsträckning för att slå mot fiendens handelsflottor och sådana saker. Men framförallt den där snabbheten.
Nordiska sjuårskriget är det längsta och mest förödande kriget mellan Sverige och Danmark. I konfliktens centrum stod kungarna och kusinerna, Erik den 14 och Fredrik den 2. Båda var renässansfurstar ute i fingerspetsarna, men där slutade likheterna. Den konstnärliga och bildade Erik hade svårt att knyta vänskapsband, medan den utåtriktade Fredrik var ett socialt geni som lätt fick vänner för livet. Efter 7 års strider fanns 2 förlorare men ingen segrare. Ingen ville minnas det elände som drabbat länderna. Nordiska sjuårskriget är en lysande skildring av det förödande krig som kom att påverka inte bara den svenska och danska historien utan hela Östersjöområdets utveckling. Nordiska sjuårskriget är utgivet av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, BookBeat och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller i en bokhandel nära dig.
Kan vi prata lite om det här med salver?
Ja, och det var ju också en sån här. Ja, det här var ju också en sån här väldigt intressant sak. Du skrattar lite, men det har ju viss betydelse att man hur många pipe kan man rikta framåt eller bakåt? Mm. Och hur många kan man rikta åt sidan? Och här fanns ju också olika idéer kring det här.
Mm.
Så att på en del fartyg, där var ju kanonerna då placerade centralt. Vi sätter till exempel i 4 kanontorn, 2 piper. Då kan du ju skjuta framåt med 4 eldrör och 4 eldrör bakåt. 8 sammanhang. Och du har ju en bredsida. Du kan skjuta åt barbord eller styrbord.
Mm.
Det är viktigt att använda de rätta termerna. Inte vänster och höger, Peter.
Nej.
Då skjuter man ju, kan man skjuta en bredsida med 8 kanoner. Och nu kommer ju det intressanta här också, att en sak som vi inte har tagit upp, att förutom att man ju börjar utveckla kanonernas placering, de blir grövre, de blir också räfflade. Vad betyder det? Jo, då kan vi komma ihåg att vi pratade ju om den här Paxson-kanonen som kommer så kan skjuta flacka kanonprojektilbanor. Men här kommer också räfflade kanoner. Ja, då kan du ha en avlång plötsligt projektil. En spränggranat som är mycket kraftfullare. Och som kan komma med väldigt, 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 väldigt kraft. Och du kan skjuta längre. Så att det där sker det också en utveckling. Det vill jag påminna om här. Men också detta att man också börjar eldledningsmässigt att styra de här kanonerna tillsammans.
Mm. Precis, det är det här som jag intresserar mig för. Bara för att när jag läser om det här så märker jag att man börjar diskutera salver på ett nytt sätt. Att man helt enkelt, och det här har någonting med avstånden att göra. Att det är så otroligt långa avstånd nu. Nu är vi bortom liksom 10 000 meter när man ska börja skjuta på varandra. Ja. Och då menar den här, där jag läste, att man måste som koncentrera elden i salver för att det ska ge effekt på de avstånden. Det fattar inte jag.
Ja, därför att när granaterna sen väl slår ner så blir det ändå en spridning på dem.
Okej.
Okay. Ja, så att det gäller liksom att få en yta där alla de här granaterna hamnar för att få liksom en träff.
Mm.
I och med att varje enskild kanske inte, men någon av de här kommer att träffa, va? Och jag menar, det här är ju en hel vetenskap som inte ska gå in på. Jag ska vara ärlig och säga, inte kan göra det här i detalj, inte. Utan det är det som du säger. Och sen också var det väldigt intressant, för först sköt man ju första salvan då.
Mm.
Och så ville man ju se vad man fick nedslagen. Men om vi säger att vi har 10 stycken slagskepp som öppnar eld samtidigt, hur man håller man ja, då kommer man på i Frankrike att då har man olika färger. Sen när du öppnar eld med ditt slagskepp, Peter, då blir det blått. Så då kunde du läsa av, ah, jag ligger bortom. Då kunde du flytta elden hit om.
Okay.
Ja. Eller hitåt. Medan min hade röd färg, då kunde jag, ah, jag låg, ha, jag ligger bakom. Eller,
ja, har man någon slags färgämne i granaten,
ja,
då?
Så att man då fick det. Det kom man på, det börjar man använda. Så att det här är bara exempel.
Och
så
hade de röda, vita och blå.
Ja, olika. Och det här är jätteintressant. Att det här är en hel vetenskap som ju inte, jag menar, vi kan inte här, vi behärskar inte. Det här måste man ju vara artilleriofficer. Det är jätteintressant, men också hur man mätte detta. Avstånden och hur det här. Men just att man börjar skjuta salvor och kunna styra de här insatserna av artillerigranater för att få en väldigt, väldigt träffeffekt. För tänk att du träffar ju alltså mål där det också rör sig och det gungar. Det är ganska fascinerande, måste jag säga, faktiskt. Det här.
Alltså min teknikhistoriska åda växte liv. Jag tänker på Macronia och radion också. Det måste spela ett enormt stor roll det här. Att man kan samordna som de här flottorna med varandra via radiokommunikation.
Ja, och att man också inom fartygen kan samordna.
Just
det. Du har centralsikte. Du ger order samtidigt.
Med telefonlinjer och annat.
Ja, skjuta. Först i början ropar man ju liksom och så vidare. Primitivt sprang, modernanser och så vidare. Så att det här är ju hela tiden en successiv utveckling. Så, men jag tycker att det som jag tycker är så fascinerande med de här slagskeppen, det är dels då den här teknikutvecklingen, den här enorma satsning av stål och de här skjutavstånden. Och jag måste säga att det skulle vara fascinerande faktiskt att få vara med om en sån här bredsida med ett sånt här slagskepp. Det måste ju vara någonting helt otroligt.
Ja, det måste vara.
Jag tänker när man har provsett de här bilderna med provskötningar med HMS Iowa, som är fortfarande, men jag vet inte faktiskt, formellt åtminstone där i tjänst. Det ligger ju mål på sig. Men tänk om man öppnar eld då med ett sånt här fartyg med 40 cm kanoner. Alltså, det måste ju hoppa hela fartyget.
Ja, lägger man en bredsida så måste ju båten liksom glida åt, måste glida åt flera meter åt andra hållet.
Ja, det är väldigt fascinerande. Och sen samtidigt som vi har konstaterat här då, så satsar man ju egentligen allt på ett kort med alla de här fartygen. Och det man var så oerhört rädd för när vi kommer in på mellankrigstiden sen, inför andra världskriget, det var ju att de här strategiska bombplanen skulle bara sopa de här fartygen från vattenytan.
Det är ju två saker som händer, ena sidan under vatten och andra sidan över, över vatten.
Ja.
Som spelar in samtidigt, men ena sidan ubåtarna och andra sidan...
Ubåtarna, ja. Med torpederna som ju är ett oerhört livsfarligt hot mot de här. Mm. Och där vi till exempel har tyska ubåtar som tas in i Scapa Flow, som ju är den brittiska flottbasen norr om de brittiska öarna, och till och med sänker liksom in i baser de här fartygen. Ja. Och vi har ju flyganfallen. Och det intressanta är ju att det är inga slagskepp som sänks av strategiskt bombflyg. Men däremot ju av lättare flygplan från hangarfartyg.
Mm.
Störtbombare. Och det är ju, jag menar, det klassiska exemplet på det.
Pearl Harbor
naturligtvis. Mm. 41. Och de flesta slagskepp sänks ju av flyg också i hamn. Det är också spännande. Därför att när vi kommer till andra världskriget, då har man ju också utvecklat de här slagskeppen. De har ju också fått luftvärn på dem. Så att de kan ju också använda, tar vi till exempel landstigningen i Normandie 1944. Då används ju de här slagskeppen eller tyngre fartygen överhuvudtaget. Inte bara för att beskjuta landmål, slå ut kustbatterier och sådana saker. Kanske lägga eld bakom landstigning för att stoppa tyskarnas frammarsch och förstärkningar och sådana saker, utan också för att bekämpa och hålla undan flyget, därför man har en väldig luftvärnskapacitet. Det kan vi ju nämna, att det här är ju den svenska Boforskanon.
Exakt. Så, ja. Och som man byter, och det är det här, de här mellanstorlekarna på kanonen som man byter ut, de som tidigare var då tänkte att man skulle kämpa bort liksom,
små båtar,
så man får den här ganska extrema, och ena sidan den här renodlingen av de stora kalibrarna, och andra sidan luftvärn, sen om det är en slags mobilt luftvärn också.
Ja.
Ja,
det är fascinerande. Och att de kan användas till det. Och det finns också exempel på fartyg där man märker att vi kommer inte kunna gå ut till havs med de här. Därför att vi är för lätta mål. Utan då lägger man dem i hamnen och använder dem helt enkelt som luftvårdsbatterier. Ja, och då kan vi väl också nämna att det intressanta är att man bestämmer sig ju efter första världskriget då genom ett faktiskt ett avtal då. Att man säger så här att i Washingtonavtalet heter det där 1922 att vi kan inte hålla på att bygga och kapplöpa på det här sättet, för det är fullständigt vansinnigt. Så det bestämmer att man ska ha ett maximiantal sådana här fartyg.
35 000 ton.
Ja, och också det placementet på dem. Ja. Och då kan vi ju nämna det att Tyskland får inte bygga större än till en viss nivå. Och då bygger de ju de här fixlagskeppen här. Sen när Hitler kastar Versaillesfredens deklarationer över ända 1935, så bygger de ju de här stora Bismarck.
Ja.
Men det där är också, tycker jag, spännande att man på något sätt inser, tycker jag. Jag tycker det där är nästan lite dubbelt på något sätt, och nästan lite skrattretande att man inser att de här fartygen är så dyra. Och det är så vansinnigt att bygga
precis,
dem.
Men det
så vi måste reglera
till,
det också.
Ja, men det återknyter till det här som vi pratade om, det här militärindustriella problemet som uppstår när man ska producera den här stora... varje stat inser den kostnaden. Och om man då lyckas liksom reglera den här kostnaden gemensamt, så kan man ju också hålla nere den. Liksom. Det är det som är fascinerande. Och det handlar ju mer om att teknikens symbolvärde än vad det faktiskt är om praktisk nytta. De inser att de kan hålla på hur länge som helst med det här. Vi måste prata om Yamato sen. Och vi har några skepp på, alltså Bismarck.
Sen, vi kan prata om det nu.
Men Bismarck först.
Några klassiska skepp. Och jag skulle vilja säga att Bismarck egentligen är ju inte så klassiskt och egentligen så speciellt skepp. Utan det är ju jakten på Bismarck. Det är jakt. Och jakten på Bismarck, det skulle ju nästan vara ett avsnitt.
Ja, vi kanske ska spara den då.
Jag tänker bara på min upphetsning när jag ska prata om det. Jo. För det är väldigt spännande. Det kan jag säga att när man läser om det, det är en fantastisk historia. Mm. Det är ju liksom akilleshälen på det här stora fartyget som ju har sänkt HMS Hood, den brittiska flottan. Ja. Vet du vad? Så, granat in där uppifrån, pang i krutburken. Ja. Vad är det som händer? Det är en Swordfish-plan. Några gamla föråldrade som ju får träff på rodret och sen är det kört. Det visst är det ganska fascinerande. Ja. Och så den här diskussionen, bara om det själva är sank eller blir det sänkt och så här va. Men
det är, andra världskriget är ju fyllt av den där typen av berättelser. Det är bara när vi pratar om 9 april, Blücher. Man sänker Blücher.
Ja.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, de är så känsliga, och det var också där, om vi ska gå in på sakta den här utfasningen också.
Ja,
de är ju så pass känsliga, de här skeppen. De är så stora och otympliga att de är så lätta att träffa. Och det är bara att skicka de här torpederna som...
Ja.
Ska du inte dra den med torpederna nu från
Oskarsborg? Ja, du tänker den. Nej, men vi körde ju den i program. Men det är ju fantastiskt. Nej, men det är ju fantastiskt med två skott mot Blücher först.
Visst.
Och sen så är det ju två torpeder. Han skickar iväg de här torpederna. Och de är ju 40 år gamla. Så två träffar. Och sen är det ju kört.
Chanslösa.
Ja, sen är det slut. Jag tycker ändå att vi ska kommentera en sak. Att okej, visst, de är sårbara. Men om vi tar nu de här som du var inne på, de här, vi måste ju nämna dem. Yamato, världens största slagskepp med enorma dimensioner. Det krävs ju enorma mängder träffar på det fartyget innan det sjunker.
Fullt lastad hade Yamato ett deplacement på 70 321 ton. Hon var 263 meter lång, 38,9 meter bred och 10,7 meter djupgående. Och maskineriet utvecklade 158 000 hästkrafter och hennes toppfart var 27,7 knop. Och då är alltså bestyckningen utgjordes av 9 stycken 45,7 cm kanoner, de grösta som någonsin förekommit på ett fartyg. Och dessutom ett par hundratal rör av olika kaliber från 15 upp till 1,3 cm. Och medförde vidare 7 flygplan som kunde startas från katapulter. Mm. Alltså, vilket det är helt otroligt. Det här skeppet, ska man säga, har ju också blivit mytomspunnet i efterkrigstiden. Mm. Det har ju förekommit i en hel rad science fiction-filmer och har blivit som en slags egen symbol för den japanska liksom, flottandes potential.
Ja. Men de här två sänks ju så småningom. Det behövs ju ett ansenligt torpedträffar och direktträffar med flyg innan de sjunker.
Ja, det sägs ju här då att det krävdes ungefär 40 bombträffar och ungefär 18 torpeder för att sänka.
Nej, vi skrattar ju här, men det är ju helt bisarrt.
Ja, men det är helt bisarrt. Det går inte riktigt att föreställa sig hur stora de här skeppen. Alltså, om man ser på bilder också, det är sånt överdåd av stål och kanoner som det finns ingen jämförelse egentligen.
Nej, och sätter man sig in i det här och börjar titta på de här fartygen, man jämför då amerikanska fartyg, brittiska fartyg, japanska fartyg. Man börjar sätta sig in i vilken enorm teknologi det var med olika legeringar. Hur ammunitionen utformas för att slå i olika vinklar med olika utgångshastighet. In igenom de här pansarskroven. Ja, det är en hel vetenskap som på något sätt känns meningslöst att referera i ett sånt här sammanhang. Men det är oerhört fascinerande. Och där är vi också inne på alltså hur världens nationer, jag höll på att säga mänskligheten och människan, liksom har lagt ner enorma resurser på att konstruera det här. Och det är ju en
för att
del
sen bara sänka dem i Stilla havet.
För att sen sänka dem i Stilla havet. Och det är klart att avrundningen och avslutningen på alltihopa det här, den är ju att de här naturligtvis utrangeras.
Mm.
Sen används de, en del finns kvar. Amerikanerna har ju använt, de har ju 4 i tjänst under efterkrigstiden. Har fortfarande, jag är faktiskt osäker på hur det är nu med de här sista.
Man kan
de
också säga,
de används ju i Persiska viken bland annat som plattformar för Tomahawk-robotar.
Man kan också säga det att fredsavtalet mellan Japan och USA skrevs ju på var det? Missouri.
Mm.
Alltså de hade ju någon slags
symbolisk betydelse, ja. Absolut.
Så de avslutar ju kriget också.
Man kan ju nämna också att Sovjet under kalla kriget bygger ju stora fartyg som har samma dimensioner. Där finns det en liten kapplöpning mellan att Sovjet bestämmer sig för att bygga ett Kirov-klass, stora kryssar med robbat. Och då bestämmer sig amerikanerna faktiskt att plocka i malpåse sina slagskepp.
Ja.
Så det någonstans där så finns den här lite tanken. Men de kan också användas naturligtvis. De används ju bland annat i Koreakriget.
Mm.
Som närunderstöd. Alltså man beskjuter på land.
Det här med precision bombing. De sätter ju kryssningsmissiler på dem också. Jag kommer ihåg bilder från
Persiska viken. Ja,
alltså när de skickar iväg de här missilerna. Liksom. Och det var inte så länge sedan det. Eller?
Men du Peter, jag har glömt en sak.
Okej, kör.
Ja, Sverige?
Ja. Alltså jag vet, jag hade lite dåligt samvete för jag tänkte jag skulle läsa in nu på den här F-båten, alltså, för den är jäkligt spännande.
Det är klassiskt.
Men vi kanske måste köra något eget om den.
Och någonting eget om det. Man kan ju säga så här att Mayhem är ju inte den enda teoretiken. Det finns ju flera med Corbett och det finns bara en som heter Colomb som är en brittisk amiral. Och det som är intressant med honom då, som skriver och läser, det är att han har ett begrepp som heter fleet in being. Fleet in being. Vad är det? Jo, det tar man till sig bland annat i ett litet land som Sverige. Och det betyder helt enkelt, han menar så att om man har en flotta, bara det faktum att man har en flotta, så utgör det ett hot. Så det betyder att om Sverige har en flotta, då är det ett problem för en makt som vill landstiga i Sverige. Och det räcker, den kan vara underlägsen. Men den är där och den utgör ett problem. Och samtidigt är det också så att den inte bara utgör ett problem för att kunna sätta sig in för att stoppa den. Utan också så kan det vara så att till exempel britter är intresserade av att samarbeta med oss. Ja, men de har ju ändå en flotta. Vi plussar den till våran egen. Då kan vi samarbeta. Så det där är ett sånt där begrepp som finns. Och därför så är det meningsfullt att liksom bygga ut en flotta. Och det här är ju också en tid där vi faktiskt i slutet av 1800-talet är i union med Norge. Det kan ju sägas att Norge bygger ju så att säga inom det här gemensamma försvarets ramar. Ett antal sådana här pansarbåtar av olika storlek faktiskt. Och har ett antal sådana. Och tar en del. För man kan ju undra varför ska Norge ha en stor flotta så att säga. De har inte kanske då inte i alla fall en fiende direkt som Ryssland som kan komma över Östersjön, va. Men jag tycker man kan väl nämna att Sverige har ju någonting som skulle kunna kallas för, inte fixlagskepp, man kallar ju de här för pansarskepp. Men de här byggs ju då 1915, mitt under första världskriget. Och det är ju de här Sverigeskeppen. Sverige, drottning Victoria, Gustav den femte. Och de är ju så att säga korta små, vad ska kan man kalla det för? Skärgående minislagskepp. Men de är ju ändå bestyckade faktiskt med 28 centimeters kanoner. Det är klart det är inte i den kaliber vi har pratat om här, så det är kanske fel att kalla dem för det. Men det är ju liksom det som vi egentligen har då. Vi har ju en sån här pansarskeppsdivision. Så Sverige har ju då plus också ett fjärde sånt här fartyg då, Oscar den andra. Ja, den finns lite äldre då. Men vi har de här Sverigeskeppen och så har vi då några äldre. Så vi har ju ett antal såna här. Och det finns en klassisk bild, det tycker jag man kan påminna om, där de här fartygen, bland annat det här pansarskeppet Sverige, ju ligger på rädden utanför Eckerö på vårvintern då 1918 när vi genomför den här Ålandsexpeditionen. Det är ganska fascinerande. Där använder ju Sverige sin flotta för att göra så kallad, inom citationstecken, humanitär insats på Åland, va. Så att det är klart att, och Sverige är under mellankrigstiden egentligen betraktad som en sjömakt i och med att Ryssland ju är på dekis, om man uttrycker sig så, under den perioden. Vi gör flottbesök till de baltiska staterna och sådana saker med våra flotta. Så att vi är ju en stor sjömakt under den perioden. Vi kan väl nämna det, vad är de största fartyg vi har byggt i Sverige då? Ja, det är Tre Kronor och Göta Lejon. Det är två kryssare faktiskt. Så de byggs 44 och de plockas ur tjänst då 60, 44 och 45 byggs de. Och sen plockas de ur tjänst 64 och 1970. Och det är ju långa, stora fartyg. Va? De är ju på 170-180 meter. Och är då bestyckade med kanske lite lättare kanoner. Det blir ju 15 centimeters kanoner. Men det är ju de största fartyg som Sverige har haft i den här klassen. Men man ska...
Vad har man gjort med dem nu?
Nej, de är borta. De är upphuggna.
Ja.
Ja. De finns inte längre. Och det är ju lite synd kan jag tycka egentligen. Mm. Om man får ta det ur ett sånt här, vad ska jag säga, militärhistoriskt perspektiv, så tycker jag det är synd att man inte bevarar. Och det gäller ju till exempel, mig veteligt har inte Storbritannien kvar något av sina stora slagskepp. Man har ju den här HMS Belfast bland annat.
Och Warrior finns ju kvar också.
Och Warrior finns kvar. Ja. Men jag tänker, tänk om man hade haft kvar något av sina stora... Nu är jag ju medveten om kostnaderna.
Ja, visst. Men Vanguard som är den sista här, som Vanguard, bygger 1946.
Ja.
Det skulle vara intressant att undersöka vad som har hänt med den. För den nu var väl ju känns ganska länge också.
Ja, det känns ganska länge. Men att man bevarar dem här, för jag kan tycka att de är... Nu kanske någon hoppar till, men de är inte bara krigsmonument. De är industrihistoriska monument. Jag skulle vilja säga kulturhistoriska monument, alltså viktiga pusselbitar i vår förståelse faktiskt av en väldigt märklig epok. När man satsade stora delar av sina statsbudgetar för att bygga de här enorma slagskeppsflottorna.
Jag vet inte, de är oöverträffade på sätt och vis.
Ja, stålmonster.
Ja. Och det är liksom, vi får prata liksom i termen av Atlas-raketerna liksom.
På något sätt.
Rymdprogrammet i den storleksordningen.
Oerhört fascinerande.
Ja. Okej, jag tror att vi får runda av där nu faktiskt.
Det får vi göra.
Ja. Och det här var ett kul avsnitt att spela in.
Så att vi säger väl som vi brukar.
Ja, tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar historikern Martin Hårdstedt och idéhistorikern Peter Bennesved, bägge verksamma vid Umeå universitet. Militärhistoriepodden ges ut av bokförlaget Historiska Media. Producent är Urban Lindstedt.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.